Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Och det är inte heller så, det tar inte bort all smärta som man kan tro. Det tänkte jag liksom så här, bara, nej men jag vill ju vara med, jag vill ju känna. Därför vill jag inte ha smärtlindringen. Men det tog ju inte bort smärtan. Så den fick jag ju tack och lov kvar.
Ja, vilken tur du hade.
Ja, men det blev lite uthärdligare.
God dagens kära lyssnare. Välkommen, välkommen ska du vara till Vattnet går. Din podd om graviditet, förlossning, livet som kvinna kan vi väl kalla det för. Nina Campioni heter jag och det är jag som driver den här podden för 17:e året i rad. Vad är det som händer? Hur är det möjligt att man kan göra en podd i så här många år? Jag förstår knappt själv. Jag är för evigt tacksam över att du som lyssnare har tagit podden till ditt hjärta och fortsätter lyssna år in och år ut. Det är helt otroligt. Hörrni, jag försöker ju med den här podden att skapa någon slags viss bredd i berättelserna som vi hör. Att man ska känna när man har lyssnat att ja, lite vad som helst kan hända under en graviditet och förlossningsgång. Men de allra flesta gångerna så blir det till slut ganska bra i slutändan. Och det tänker jag att man gör genom att få höra massa olika typer av stories, möta massa olika typer av människor och få höra olika typer av utgångar helt enkelt. Kanske har man tänkt att man ska ha kejsarsnitt och så blir det inte så. Eller så har man tänkt att jag ska ha den mest naturliga förlossning med noll bedövning, med noll inverkan på någon annan. Jag ska ha hemförlossning och det ska vara allt ska ske en yogaställning och så blir det istället akut kejsarsnitt. Alla sorters förlossningar finns ju. Och det är lite det jag vill att den här podden ska liksom hjälpa oss alla att inse och bli någon slags betryggande filt som man kan ta och dra om sig när man känner sig orolig. Att det mesta löser sig till slut. Det kanske inte alltid blir exakt som man har tänkt, men det blir bra. Nog om det och över till veckans gäst som är ingen mindre än författaren Anna-Karin Naukhoff som bland annat har skrivit den viktiga boken Att skaffa barn som lesbisk, en handbok. Ni hör ju där i titeln precis vad den handlar om. Och den är då alltså skrivet av Anna-Karin och är inspirerad av hennes egen resa när hon och hennes fru stod inför beslutet att skaffa barn. Hur gör man då när man vill skaffa barn om man kanske är ensamstående eller om man är tillsammans med någon av samma kön? Hur gör man för att skaffa barn? Ja, det ska vi ta reda på nu. Och vi ska såklart då få följa Anna-Karins resa från att inte vilja ha barn alls till att bli helt såld på denna idé. Varmt välkommen allihopa. Om jag liksom ställer frågan, vad tycker du att alla liksom lesbiska kvinnor som kanske känner att de är sugna på barn bör känna till? Finns det något enkelt svar på det?
Ja, det är väl liksom att se över sina alternativ. För om man då bor i Sverige och tänker att man ska skaffa barn så blir det såklart att man går lätt efter liksom den svenska mallen. Men det finns ju andra sätt också. Man kan ju vända sig utomlands och där finns det andra alternativ. Till exempel om man inte klarar BMI-gränserna som är i Sverige, så kan ju de vara annorlunda utomlands. Så även åldersgränserna och om man ska ha en öppen eller anonym donator kan man ju välja själv där också.
Mm.
Så det är väl liksom kolla över sådana saker.
Just det. Var lite medveten om vad... Dels då vad det finns för begränsningar i vårt egna land och vad det kan finnas för alternativ då på andra ställen. Mm. Och när om vi pratar lite om dig då, liksom din egen resa, när visste du att du var sugen på barn?
Ja, jag liksom har ju levt hela livet och eller hela mitt vuxna liv och inte velat ha barn. Sen så träffade jag min fru. Och hon hade ett barn sedan tidigare förhållande. Så då fick jag ju honom som en liten fin bonus. Och det var ju då varannan vecka. Och då så vande jag mig lite sådär sagt att ligga vid barn. Men tyckte att det var ett rätt bra upplägg med varannan vecka. Men sen så helt plötsligt så bara... Och för det också, det var liksom en sak som vi så här, var så glada båda två över att ingen av oss ville ha barn eller fler barn då.
Mm.
Men så plötsligt så ändrade vi oss båda två samtidigt och ville ha barn.
Gud vad synkade.
Det var väldigt bra synkning faktiskt på det. Det skulle vara tråkigt annars.
Vad tror ni att det berodde på då?
Jag har faktiskt ingen aning. Alltså min svägerska skaffade barn eller sitt tredje barn då och det var väl ett möte med en bebis liksom. Som var väldigt söt.
Och som man kanske hade en koppling till då på ett annat sätt än andra söta bebisar som man bara ser fladdra förbi någonstans.
Ja, alltså jag har ju sett söta bebisar innan, men här var det, jag var väl på rätt plats i livet kanske då för att kunna se exakt hur söt hon var. Och sen strax efter det så visade också Karo mig en turkos barnvagn, så här lite retro, som då Elvis, mitt bonusbarn, hade när han var liten. Mm. Och den var ju fantastisk. Och jag bara kände att okej, vi ska nog ha barn. Extremt ytlig start. Men...
Det var ändå liksom den första i poddens historia som liksom fick barncravings av en barnvagn.
Ja, fler borde se söta vagnar som tvekar.
Ett bra tips till alla Bugaboo-produktbolagen där ute.
Verkligen, kolla upp fler
lite
färger.
Mer söta barnvagnar, ja exakt.
Jo, nej men, och sen då efter det så skulle vi åka iväg på en semester först. Det är några veckor, eller vi hade det några månader fram. Så tänkte vi, men efter det här så kör vi igång då. Och då först också, ja, så var det ju att vi visste inte riktigt hur vi skulle få detta barn som vi så gärna ville ha. Båda två tänkte att men det blir nog att vi adopterar.
Mm.
För ingen av oss ville bära barn. Och vi tänkte också liksom att men det finns ju så mycket barn i världen som behöver hem. Och vi var inte alls insatta då liksom i adoptionsfrågan och hur komplex den är och att allt inte alltid går rätt till alls.
Får jag fråga också vad det var som i er, eller dig då får väl du kanske svara för, som gjorde att du inte var intresserad eller sugen på att bära ett barn?
Ja, alltså det har liksom alltid känts som, det är nog mycket där, innan jag inte velat ha barn, så är det mycket där tror jag som jag bromsade mig redan, att det känns alldeles för konstigt att vara gravid. Det kändes liksom helt onaturligt för mig, och jag har uppträtt med burlesk mycket innan och fotat massa och sånt där, och kände liksom inte för att ändra min kropp, och inte det att jag var såhär rädd för att nu kommer jag bli tjock eller något sånt, utan det var bara jag ville ha min kropp som den var så jag kunde fortsätta komma i mina danskostymer och jag tyckte om liksom delarna på min kropp och kände att jag vill inte att de ska ändras, även om det blir ändrat till något bättre så vill jag inte det heller, för jag vill fortsätta ha så här. Och så kändes det också helt absurt att föda barn. Att liksom pressa ut någonting från ett ställe där jag inte ens vill ha in någonting.
Det är ju ganska absurt om man tänker efter.
Verkligen. Och så bara att känna som att det är typ en alien i en liksom, som ligger där och växer och som man inte har någon kontroll över. Så det var såna tankar mycket. Men sen så var det, för Carlos del då, så, för henne känns det liksom helt onaturligt, helt fel på liksom fler än mina rätt ytliga plan ändå. Så till slut så landade jag i att okej, det kommer bli jag som får bära barn om vi ska ha ett barn. Och det är jag väldigt glad att jag landade i, för att jag älskade att vara gravid.
Vad spännande, vad kul att det blev så.
Ja.
Men var det motstridigt där då liksom när du skulle, alltså, till att komma till, jag förstår att det var motstridigt i början, men vad var det som ändå liksom fick dig att bara, men det får landa på mig då?
Jag vet inte, mognad kanske. Nej, det är bara, det är liksom fördelarna med att få ett barn övervägde de rädslorna och fobierna jag hade då. Men då var jag fortfarande helt inställd på att jag kommer i alla fall vara helt nedsövd och föda med kejsarsnitt.
Okay.
Men så blev det inte heller, det ändrades också.
Ja, det skulle bli spännande att höra. Okej, så då har ni liksom bestämt där att det är du som ska bära ett barn. Vad blir nästa steg då då?
Ja, då blev det ju, för att skaffa barn som, eller när man behöver liksom donerade könsceller, så behöver man genomgå några tester. Man behöver se så man inte har klamydia och HIV och syfilis, och man ska inte ha gjort, man ska ha gjort ett cellprov rätt nyligen.
Okej. Okay.
Så det var liksom att sätta upp mig på att göra de testerna då. Och även så satte vi upp oss. Vi visste redan då att vi inte skulle göra barn i Sverige. Men vi satte ändå upp oss på listan för att få donerade spermier. Eller listan, jag vet inte om man säger så. Men,
och vad var det för anledningen att ni inte skulle vara i Sverige då för er?
Nu finns det ju liksom mycket mer alternativ i Sverige. Så här, köerna, de har ju varit jättelånga innan. Men nu med så här vårdgarantin så kan man få vända sig till privata kliniker och så ändå. Och få det finansierat av staten ändå. Men det kunde man inte då, så då var det jättelånga köer. Jag tror det var typ så här 2 år eller någonting.
Okay.
Och jag är mycket för det här att jag vill göra saker nu när jag vill göra dem.
Jo, men speciellt en sån sak, det tror jag alla kan känna igen sig, att har man väl landat i och vill ha barn så vill man ju sällan vänta i flera år. Liksom.
Nej, men precis. Och jag var dessutom äldre ju. Jag var väl 35 när vi då började fundera på det. Så det är ju inte jättemycket äldre, men det var ändå inte liksom så att, eller helst hade jag antagligen då också bara velat vänta 10 år kanske. Men jag kände att det är nu vi får göra här.
Ja, men exakt. Och är man i den åldern så har man ju kanske inte garanterat
10 år på sig.
Nej, precis.
Liksom, så. Eller det har man ju aldrig naturligtvis. Men nej, just att det är klart att man måste ta in tidsaspekten där.
Mm.
Okej, så vart vänder ni er då?
Ja, men då vänder vi oss ju till Göteborg då, som vi bor i här. Och satt upp oss i kö och jag vände mig till min vårdcentral för att få göra de här testerna. Och mitt cellprov som jag hade gjort, det gällde ännu, så jag behövde inte göra ett nytt där. Så det var skönt. Och sen då, när vi hade fått de resultaten, så var det, man skulle gå och göra en spolning också, jag vägledarna, för att se om det liksom var något hinder i vägen eller så.
Mm. Mm.
Men det var det inte. Och efter det, ska jag säga, nu är min matte här, känner jag, är inte helt hundra. Jag var 39, var jag 38 eller 39 när jag fick honom? Något av det var jag. Så jag blev så här, var jag verkligen 35? Jag var nog 36 kanske när vi började fundera.
Mm.
Ja, nej, men, och sen så hörde vi av oss till den kliniken i Danmark där Elvis då är gjord.
Mm.
För den visste vi ju funkade och gjorde just fina det. Barn.
Ja, exakt.
Och då så tänkte vi liksom att ja, men vi använder dessa spermier som finns där. Vi ville bara få några, vi ville inte veta någonting om donatorn, liksom inget utseende eller vad den jobbar med eller något sånt, utan vi tänkte bara ge oss något.
Mm. Mm.
Och sen så åkte vi ju dit och jag var helt övertygad om att jag skulle bli gravid på den första inseminationen.
Mm.
Helt 100 var jag på det, vilket jag inte riktigt vet varför. Bra självförtroende i och för sig, men det var också antagligen baserat på när Elvis blev till och att han blev till på första försöket. Men de var ju bara så här 25 år då. Och ja, det var ju inte jag. Men jag likställde mig med denna process ändå.
Ja. Men får jag fråga också då, där fanns det ingen jättelång väntetid då, eller?
Ingen väntetid alls.
Ingen alls?
Nej.
Otroligt att det ska vara sån, att det var sån skillnad.
Ja, verkligen.
Alltså.
Så där var det bara liksom att ja, men höra av sig till dem först och få ha så här journalsamtal som man har när man bara pratar lite med kliniken och varför man vill ha barn och hur man tänker runt det och sånt. Och sen att åka dit när jag hade ägglossning.
Otroligt ju.
Mm. Väldigt smidigt.
Mm, eller, det förstår jag.
Smidigt och smidigt. Första gången, ja, smidigt. Men i längden så blir det inte jättesmidigt. För då åkte vi med Danmarksfärjan. Och så att ta ledigt från jobbet, sista minuten. Mm. Och boka färja och allt runt det liksom.
Ja, emotionellt påfrestande tänker jag också.
Ja, gud ja.
Okej, så ni är där i alla fall första gången då. Och hur upplevde du det första tillfället?
Ja, det var ju väldigt spännande. Nu, jag har inte varit på någon göra barnklinik i Sverige. Men vad jag tror och har hört så är det ju liksom mycket personligare och så i till exempel Danmark. Det är mer mysiga lokaler och ja, inte lika kliniskt.
Mm.
Inte lika rent. Nej, skojar bara. Det är det säkert. Nej, det var jättebra på alla sätt och vis. Så. Nej, men det var en jättekonstig känsla. Liksom, och också bara tänka på att här går jag nu liksom, från att inte vilja ha barn till att nu gör vi ett barn här.
Mm.
Så livet, det var liksom. Absolut.
Okej, du hintade ju lite där om att det kanske inte gick så superbra på första försöket.
Nej, det gjorde ju inte det.
Nej, hur reagerade du på det?
Nej, men jag blev ju helt knäckt. Vilket ju inte är det bästa liksom, att bli så där från start när man ska ge sig in i en process. Men det blev ju verkligen inte som jag hade tänkt. Och jag hade också sett så mycket så här tecken på att jag var gravid. Och trodde verkligen att jag var det. Och så har man gått runt där då i 2 veckor och så här gullat med magen och planerat, suttit och kollat bebiskläder och ja, men planerat för sitt nya liv liksom.
Mm.
Så bara rinner det ut där som lite blodslem, helt oväntat. Så det var ju inte alls kul, men vi var väl båda så övertygade om att det skulle ta sig på första försöket att vi gav liksom inte upp med det. Jag vet inte hur många gånger jag nu hittills i mitt liv har googlat blödning gravid. Eller blödning trots gravid.
Just det, så, exakt.
Så det, vi trodde ju verkligen att det var det också då ett tag först.
Man drar efter halmstrån liksom.
Ja, verkligen. För det där trodde vi rätt länge. Alltså vi höll på att älta i många veckor därefter. Som var fram och tillbaka. För sen så hittade vi inte ägglossningen heller. Jag tänkte, det är ju ett tecken kanske då.
Ja. Just det.
Sen till slut så dök den upp igen.
Ja. Vad hjälpte dig att liksom så här rent mentalt komma vidare och för, liksom, för att nästa försök liksom?
Nej, men det var väl att... jag är väl en sån som bryter ihop och sen reser mig igen och tar nya tag. Så vi tog helt enkelt nya tag och fortsatte på samma linje. Sen, för det var ju också då när vi var där så fick vi ju en lapp med olika donatorer som vi kunde välja mellan. Där vi var tvungna att se de här sakerna som vi inte ville se, som ögonfärg, hårfärg, yrke, längd, vikt, sådana saker som kändes så totalt oviktigt för oss. Men då fick vi ändå välja och då så, sen nästa gång så valde vi väl en annan donator om jag inte minns helt fel.
Och hur, alltså hur lång kan man säga, kommer du ihåg hur lång tid det var mellan det första och det andra liksom? Hur långt i tid är det mellan de här försöken liksom?
Det är ju några månader. Det har, mellan försöken så har det alternerat lite grann, men jag tror att det var kanske i alla fall, det kom nog rätt snart in på det där andra försöket, eller nej. Det kom nog ett halvår senare kanske ungefär. För att det blev väldigt mycket strul med att hitta ägglossningen. För kroppen blev så uppstressad. Så det var jättesvårt. Och det blev liksom då lite ännu mer knäckande. Att såhär, nej, nu har jag ingen ägglossning heller.
Och just det.
Alla tankar på klimakteriet eller så här, hur man levt tidigare. Och det här har ju förstört min kropp. Nu har jag förstört alla chanser till barn. Och mycket självförakt som kom upp i det hela.
Det är ju verkligen inte... Det känner man ju igen kring all liksom problematik kring missfall generellt. Liksom, att man så här, tar på sig skulden och jag borde inte haft det ena eller det andra. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Tuff sak att lägga på sina egna axlar när det redan är tillräckligt svårt som det är. Liksom.
Ja, verkligen. Det, också när man liksom tänker så här, okej, men det här med att skaffa barn, det ska ju vara en så här kul och glad process och man ska må bra för att det ska öka chanserna.
Just
och sådana saker, så bara här går jag, dra ner mig.
Ja, exakt, jag fattar. Tuff grej. Hur gick det sen då?
Nästa insemination blev ju då ungefär samma sak. Rätt lik den första. Själva inseminationen gick bra. Men sen så tog det sig inte då heller. Fast andra gången var jag nästan lite med på att det inte skulle ta sig. För jag tänkte så här, okej, antingen första gången eller tredje gången gilt. Eller så blir det massa försök. Men andra gången, det känns inte helt rimligt.
Det är aldrig någon som kommer ihåg andra gången.
Nej, precis.
Nej, sant.
Så, ja. Men, och sen så därefter så var det liksom fortsatt krångel med ägglossningen. Så de här försöken omgärdades mycket av det.
Jag fattar. Mycket oro och krånglande och hitta rätt dagar och så då.
Ja, verkligen.
Blev det sen då tredje gången gilt?
Nej.
Inte det heller.
Inte det heller.
Fan.
Ja, väldigt, men också varje gång så kände jag mig väldigt gravid. Förutom den andra gången, då kände jag mig inte gravid. Men de andra gångerna så har jag känt mig väldigt gravid. Så därför har det också blivit då ett sånt långt hopp från att jag är gravid. Och gå liksom planera och gulla och prata med magen hela dagarna. Till att, nej, jag var inte gravid.
Nej.
Så det blev en härva. Och sen så var det ju försök 4 och 5 var det samma sak. Vi försökte på samma klinik. bytte donatorer då och då.
Mm.
Men resultatet förblev detsamma. Och den, då hade vi väl hållit på i ungefär 1,5 år kanske, de 5 försöken jag var utspridda på. Och efter det 5:e försöket så var det verkligen total ras. Då mådde jag så dåligt att jag blev, ja, jag var sjukskriven då också. Jag blev det för också min katt hade dött på sommaren och det var på sommaren som det 5:e försöket var som inte tog sig. Och jag kände bara, nej men nu, vi skiter i det här. Det här, det är inte värt det, liksom. Det, det går inte. Det tar för mycket på mig. Och det tog också för mycket på min fru, liksom. Hon hade ju velat sluta typ innan det här redan. Men då gick jag till ett medium.
Okej.
Okay. Som jag hade hört så här, gott om innan av andra. Och hon sa... Jag kom in liksom så här, försökte vara väldigt anonym och inte... Detta var samma dag som jag inte hade fått barn. Men det var samma dag som jag hade fått mens.
Mm.
Men hon kände på sig rätt snabbt vad det liksom handlade om. Eller varför jag var där.
Okay.
Och sa liksom så här att jag... Eller frågade min familj och så här, frågade om jag vill ha liksom så här, eller göra liksom ett barn också. Och så sa hon att jag känner att du har gett upp och att du inte vill mer. Men du ska göra ett försök till för det kommer att ta sig. Och var liksom så här, det kanske låter konstigt men jag vet att det kommer att ta sig. Men du ska byta klinik för du kopplar en massa dåliga minnen till den andra kliniken. Och du ska gå till en naturläkare innan för... Jag tror att du har en brist. Och då så kände jag mig ju rätt positiv efter detta möte. Och bokade också tid med den naturläkaren som hon rekommenderade. Och det visade sig att jag hade en progesteronbrist. Så äggen fäste inte som den skulle.
Intressant.
Ja. Och då så fick jag en så här progesteronsalva som jag skulle smörja in handlederna med när... jag skulle göra nästa insemination då. För då så kände jag för att göra en insemination till.
Ja, det förstår jag. Hade man ju inte kunnat låta bli, alltså.
Precis. Men där visste jag också att det här är verkligen det sista försöket. Efter det här så gör jag inget mer.
Mm.
Men och hon hade också sagt att jag skulle bli gravid i så här slutet av oktober, början av november. Och detta var ju typ då, ja men på sommaren.
Mm.
Och det kändes ju som det var 1000 år kvar tills dess.
Just det.
Mm. Men jag höll mig till dess ändå. Och då så bytte vi klinik. Och vi beställde spermier själva från en spermiebank till kliniken då.
Mm.
Vi bytte till Storkkliniken i Köpenhamn. Får någon sagt, en klinik i Köpenhamn. Och det är den största liksom.
Just det.
Så åkte vi dit... Och gjorde inseminationen. Och där kändes det så himla bra. Det var verkligen så jättefin miljö. Och jättebra människor. Och det var jättebra rum. Och ja, det var en väldigt positiv känsla runt allt.
Mm.
Ja, och sen så blev jag gravid.
Helt sjukt ju. Det är jävla häftigt alltså.
Ägglossningen var också precis... Jag tror det var typ den 26 oktober eller något sånt där. Så men det var ju slutet av oktober. Ja.
Har du berättat för det här mediet att allting stämde?
Ja, det har jag gjort.
Hon bara, ja, det visste jag väl.
Ja, precis, hon visste redan det.
Nej, men gud vad coolt alltså. Hur kändes det då?
Ja, det var fantastiskt. Också där så var det, man kunde få så här biverkningar av progesteronsalvan.
Mm.
Som kunde vara liknande så här, mensvärk och graviditet. Och, så man visste inte riktigt vad som var vad.
Nej, just det.
Ja, och det var jätteskönt. För då blev liksom, då letade jag inte lika hårt efter tecken. Och jag kollade inte ens upp vilka biverkningarna var.
Mm.
Så mitt ena bröst blev så här jättestort. Och jag tänkte att det här borde ju nog kanske vara ett tecken. Men samtidigt så visste jag inte. Men det var några tecken.
Mm. Något slags tecken.
Ja. Och det var så fantastiskt att äntligen få på positivt på ett graviditetstest. Jag har gjort så många.
Det förstår jag verkligen. Mm. Herregud.
Ja, det är gud vad härligt. Ja.
Hur var sen graviditeten? Liksom, hur upplevde du den?
Ja, men den var jättebra. Det var liksom, jag mådde så bra som gravid. Och då var det ändå så här, jag var förkyld en stor del. Jag tappade smak och lukt under en stor del. Men jag var ändå så lycklig och det var så efterlängtat. Vilket antagligen gjorde att de sakerna blev lite lättare att leva med.
Just det. Mm. Men så häftig också, för liksom skillnad då på det du kanske hade trott innan om en graviditet som du var inne på tidigare, liksom att det var konstigt och knasigt och förändra kroppen och allt det där. Hur var just den grejen att kroppen förändrades för dig?
Det var ju bara fantastiskt. Vi tog så här vecka för vecka bilder och det är så kul att titta på de så här första bilderna nu när jag då tyckte att min mage var så himla stor.
Jag kommer så väl ihåg när jag typ var så här, alltså det var någon månad 4-5 tror jag så här, som vi var någonstans där jag var tvungen att ha bikini liksom. Mm. Och jag bara, men gud, alla kommer se att jag är gravid. Nu när man ser det, man bara, okej. Okay. Ser ut som att du eventuellt har lite så här IBS-mage, kanske. Ja. jag tyckte jag var så stor.
Ja, synen förändras.
Verkligen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men du, utifrån då det här liksom lesbiska perspektivet, hur upplevde du så här, alltså nu har du klart ingenting att jämföra med heller, men liksom att skriva in, jag tänker skriva in sig hos barnmorskan och alla de här sakerna som är i Sverige, alltså allting, du har ju även skrivit det i ditt bokomslag liksom, att här behöver man inte ens tänka om från det heteronormativa, utan här liksom står det redan liksom, rätt ord så att säga. För jag tänker allting inom vården och så vidare, är ju väldigt heteronormativt.
Mm.
Liksom, hur upplevde du det liksom?
Ja, jag var så här när jag skulle ringa och boka det första MVC-samtalet, så var jag liksom så här, ja men jag körnade inte min fru på något som helst sätt liksom, för jag tänkte att jag vill se vad de säger.
Ja, just det.
Men hon bara frågade väl typ om jag har en partner eller något sånt. Och sen så var det inget mer med det. Så det var, det var bra. Det var, jag möttes bra.
Ja, men det var ju härligt.
Mm.
Ändå. Ja, bra.
Ja.
Hur gjorde du för liksom att förbereda dig inför förlossning och så? Du sa ju innan att du hade en bild av att du skulle vara nedsövd och inte liksom vara med så mycket. Men jag antar att det förändrades lite, eller?
Nej då, jag bara övade på att sova mycket. Nej, det ändrades innan den sista inseminationen till och med.
Okej.
Jag lyssnade ju på jättemycket poddar, din bland annat såklart.
Underbart.
Och sen så, då hade jag startat min podd också, Lesbisk gravidpodd. Mm. Apropå tydliga namn som jag jobbar mycket med. Och där hade jag med gäster som jag kände att jag själv kunde ha lite nytta av liksom, som pratade om hypnobirthing, orgasmic birth och sådana saker. För jag hade nu helt gått över till att jag istället ville föda hemma utan bedövning.
Helt tvärt emot alltså.
Ja, verkligen. Tvära vändningar. Men sen så blev det då liksom, när det närmade sig förlossningen, så var det ändå, ja men hypnobirthing var väl det jag fastnade för, som jag kände så här, det här låter bra. Jag gick på så här lite förlossningsberedande kurser med min svägerska faktiskt då, som var med på förlossningen också.
Okej, ja.
Och ja men jag läste ju allt jag kunde komma över, din bok också såklart.
Ja men bra där.
Och
checking liksom all the boxes här.
Och det var jättebra liksom, för jag, ja, men jag tycker om att liksom samla på mig mycket fakta inför något, man ska göra något. Och det fick jag. Och jag kände ju liksom att det jag ska fokusera på under förlossningen är att hålla lugnet, inte få panik liksom, utan hålla andetaget.
Mm.
Och slappna av i, vad var det nu, händer, rumpa, panna, va? Det som är bra.
Är det lite hypnobirthing-tänket där, eller?
Ja, men både därifrån, och kurserna, och böckerna, och poddarna, liksom allting som...
Mm.
Men det var de sakerna som jag fastnade på, att det här ska jag fokusera på.
Mm, mm, mm. Intressant.
Ja.
Då vill man ju genast höra hur det gick.
Ja, det gick ju faktiskt väldigt bra. Det var ju, det är så konstigt liksom när man tänker tillbaka på det. För det var både så här lång och kort förlossning, och den var både dramatisk och lugn. Det var liksom allt på en gång.
Allt.
Ja. Jag fick ju verkar typ när vi skulle gå och lägga oss en kväll. Då hade slemproppen gått 3 dagar innan. Och då förstod jag liksom att okej, men det här är verkar. För jag var så osäker innan på så här, jag tror inte att jag kommer fatta liksom vad som är verkar. Och sen kommer jag inte heller fatta vad som är krystverkar. Men det, ja, det förstod man ju.
Man gör ju det, men det är såklart, det kommer jag också ihåg från första barnet liksom, och många som har sagt i podden innan liksom, hur fan ska man veta liksom? Men det är oftast väldigt tydligt ändå.
Ja men det är det, liksom redan innan vi la oss där så kände jag liksom bara att det är någonting som är på gång nu. Och sen så la vi oss och så somnade min fru med en gång, men då fick jag verka så fort hon hade somnat. Och sen så, det var ju väldigt intensivt. Det var ju inte heller riktigt förberedd på så. Men det var ju verkar hela natten. Och jag sov 45 minuter totalt den natten. Mm. Och sen på morgonen så var det väl okej, vid 8 någon gång där som jag kände att okej, det här nu... nu går det faktiskt inte längre. Jag är smärttålig, men det här gör för ont.
Ja.
Så då så började vi att försöka få komma in, eller jag ringde till förlossningen. Och då var verkarna rätt täta också. De var liksom nere på under 10 minuter. Ibland var det så här 3 minuter mellan och sånt. Vi klockade dem ju med en sån där app. Då tyckte ju hon att jag bara skulle ta en Alvedon och försöka vila lite. Vilket ju var som ett slag i ansiktet. Det var, ursäkta, vet du vad jag går igenom här? Men jag tog ett par Alvedon och kunde inte vila utan fortsatte ringa. Och sen så till slut så var jag för arg, så Karro, min fru, fick ringa och säga att ja, men vi kommer nu i alla fall. Så vi åkte in. Tänkte liksom att det är hellre då att man får bli hemskickad, men jag kan inte bara vara här i det här.
Nej.
För det var liksom ingenting. Värmekudde hjälpte ju en del. Men annars så tyckte jag inte att det var någonting. Det som jag hade tänkt som så här varma bad, pilatesboll och sånt, det funkade inte alls för mig. Nej. Jag hade till och med varit inne på föda i vatten. Men det var jag inte då längre. Så då så tog vi med min svägerska på våningen nedanför och åkte in. Och då så visade det sig att jag var lite så nära att få havandeskapsförlossning. Så det var antagligen på grund av det som jag fick stanna kvar.
Ja, ja, ja. Men det var ju en himla tur att ni trotsade den där barnmorskans liksom, tips då. Ändå.
Ja, verkligen. Ja. Ja, vi kom ju dit då vid kanske 9:30. Och sen så, han föddes 9:30 på natten. Så vi var ju där rätt länge.
Mm.
Men det var jättebra. Jag kände mig så trygg och liksom i säkra händer. Älskade barnmorskorna och sjuksystrarna som var där. Och det var ju, även om det liksom, ja, men gjorde ju väldigt ont ibland, så lyckades jag ändå skratta mig igenom den större delen av tiden. Och hålla andetaget.
Det är ju otroligt ju.
Ja, det är det faktiskt. I efterhand så känns det ju rätt overkligt att jag lyckades med det. Men det var, alltså jag höll så fast hårt vid de principerna att nej, jag ska hålla andetaget. Jag ska liksom, jag ska vara lugn. Tänkte inte ens, jag ska inte få panik för att inte tänka i negationer.
Nej, just det.
Och ja, jag var ju fortfarande inne när vi åkte in där på att det här ska jag göra utan smärtlindring. Men så fort jag blev erbjuden en smärtstillande tablett så tackade jag ja.
Om de bjuder så.
Ja, precis, om det ändå är gratis. Nej, men jag var ju förresten inne på att jag ville ha så här, akupunktur, bedövningsakupunktur. Men då så, det förhalades hela tiden och sen så framkom det att de letade igenom hela sjukhuset men de hittade inga nålar. Fast i slut hittade de en nål ändå som jag fick så här mitt uppe på huvudet.
Gjorde det någon skillnad då, tycker du?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag vet, det kan ju lika gärna ha varit en vanlig knappnål bara för att lugna mig i mitt akupunkturtjat. Det kanske inte ens var en nål. De kanske bara pickade lite på huvudet.
De kanske bara lossade, så ja, precis.
Ja, och sen så blev det ju liksom, det intensifierade såklart. Så när jag blev erbjuden lustgas så var jag ju inte sen på den bollen heller. Och det ångrar jag ju verkligen inte. Lustgas var jättebra, tycker jag, för mig. Jag lyckades hålla det på den nivån liksom att, eller jag har hört om många som har tagit lustgas att man bara blir helt borta liksom och tappar verkligheten. Men det gjorde inte jag, utan det blev ja, men som ett litet vadd runt allt bara. Gjorde det hela lite roligare. Hade också provat att bada innan, men det var ett väldigt konstigt badkar. Jag hade sett så här på deras Instagram-sida, tror jag det var, att de hade jättefina lyxiga badkar. Som var så här mer som spa-pooler. Men det här just var det, ju ett vanligt inplastat badkar som jag skulle ligga i. Det kändes mer intressant. Lite som en mordscen. Det var inte alls så här, här vill jag
föredra. Nej, det låter inte så kul.
Nej. Men jag låg där i en stund ändå och åt lite glass och så. Och sen, men sen så blev det ju också då dramatiskt för att hans hjärtslag gick ner ibland. Det var ju uppkopplat på den här monitorn som man såg det. Och verkarna skulle man ju se där också från den här dosan på magen. Men den funkade inte riktigt. Så mina verkar syntes inte. Vilket blev väldigt provocerande. För då så stod, eller var ju min fru och min svägerska där. Och bara tittade så här väldigt skeptiskt på mig när jag...
När du tyckte att du hade ont liksom.
Ja, och bara sög i mig av lustgasen och de bara, men ta det lugnt den här gången, du har ju inte ens en verk. Jag bara, jo, det har jag.
Fy dumma teknik.
Ja, men så det blev liksom väldigt dramatiskt ibland då med de här hjärtslagen. Men av någon konstig anledning och inte på grund av lustgasen utan på intuition skulle jag tro, så höll jag var inte orolig någon gång. Jag var helt övertygad om att det här kommer gå bra.
Mm. Visade barnmorskorna och de upp någon slags bekymrad ton eller så på grund av hjärtljuden där? Alltså det var inte så här, nu måste vi skynda på det här förloppet eller?
Nej, det var mer att de ville skynda på det lite grann på grund av att jag eventuellt höll på att få en havandeskapsförgiftning. Mitt blodtryck var väldigt högt och så. Så de ville ju ge mig värkstimulerande. Men jag vägrade, hade det varit fara liksom, fanns liv, så hade jag såklart gjort det. Men nu var det ju mer att det handlade om den här havandeskapsförgiftningen. Och jag kände ändå så tydligt att nej, men kroppen kommer liksom fixa det här. Jag kommer inte behöva värkstimulerande. Jag känner ju hur det öppnar sig. Så de försökte skynda på det på så sätt, men inte liksom så här på grund av honom. Och det var mer så här i olika positioner. När jag bytte position var det mycket som det hände. Eller om det var så här en väldigt intensiv värk.
Just det.
Så var det ju, det var ju Karo och Camilla som min svägerska heter, kan jag övergå till hennes namn istället. De var ju oroliga. Jag såg ju hur de tittade på varandra nojigt liksom och sånt. Men ja, man fick bara ta bort lustgasen och säga till dem, sluta titta på varandra så där och sluta titta på den här skärmen nu, för det kommer gå bra, det är lugnt. Sen så var det ju ibland att de liksom kom och om man kollade till honom och satt en så här elektrod på hans huvud och så för att få bättre koll. Och sen så var det vid ett tillfälle rätt sent då som det kom in så här ett helt team, för att då var det liksom lite kris med hjärtslagen där.
Vad hände då? Eller vad gjorde de?
Ja, de kom in och höll på att titta på massa skärmar. Och jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad de gjorde. Det är liksom det minnet jag, att de stod och tittade på massa skärmar. Men det låter ju väldigt konstigt. Men ja, och på något...
Ja, men det utmynnade inte i någonting liksom, att de tog något beslut om något? Eller...
Nej. Så, liksom. Nej, det gjorde de faktiskt inte.
Nej.
Så jag antar att det blev lugnt igen bara.
Mm.
Jo, förresten, jag hade fått epidural innan det här. Vilket, alltså jag är jättespruträdd. Jag var jättenojig för det. Jag hade absolut inte tänkt ta epidural. Men nu var det till och med jag som bad om det. Och jag fick det rätt så här med en gång. De kom väldigt snabbt och gav mig det. Och det blev ju mycket lugnare. Jag fick en, var det Bricanyl? Jag vet inte, någonting som skulle lugna ner verkarna också.
Okay.
Och det är faktiskt efter epiduralen. Så det var inte så att...
Mm-hmm.
Ja. Men ja, det var väldigt skönt att få epiduralen. Jag rekommenderar all smärtlindring som är möjlig.
Faktiskt.
Och det är ju inte heller så. Det tar inte bort all smärta som man kan tro. Det tänkte jag liksom så här. Bara, nej, men jag vill ju vara med. Jag vill ju känna. Därför vill jag inte ha smärtlindringen. Men... det tog ju inte bort smärtan. Så den fick jag ju tack och lov ha kvar.
Ja, vilken tur du hade.
Ja, men det blev lite uthärdligare.
Mm.
Och, ja. Men lugnet kvarstod i alla fall. Och andetaget lika så.
Fantastiskt. Så bra ju.
Ja,
jätteskönt. Ja. Ibland kan det ju vara så när man har epidural att man inte känner riktigt när det är dags att krysta. Liksom då, för att man blir så bortdomnad. Liksom. Men hur var det för dig där?
Ja, krystverkarna då, som jag inte trodde att jag skulle känna av, var ju att jag fick ställa mig upp. För allting blev ju väldigt mycket mer intensivt när man stod upp, eller när jag stod upp. Och jag ville ju helst ligga ner. Det var ju också någonting jag verkligen hade tänkt. Jag ska inte ligga så där kliniskt och på rygg och föda. Jag ska stå upp och ta emot honom själv. Men då var jag väldigt mycket inne på att ligga. Jag var väl också lite trött. Jag hade ju inte sovit så mycket.
Nej, men verkligen, det förstår man ju.
Ja. Men då så ställde jag mig upp. Och då nästan med en gång så bara, oj, vad är det här? Jag var så säker på att jag skulle bajsa ner mig. Och min fru stod bakom mig så här, höll ihop höfterna. Vilket ju var jätteskönt när man höll ihop höfterna. Och hon hade nya vita skor på sig. Och jag bara, flytta skorna nu för att jag kommer bajsa på dem. Men det gjorde jag inte. Men det blev väldigt intensivt. Så jag fattade ju liksom då att okej, men det här är faktiskt krystverk. Och sen så fick jag lägga mig ner för att när du hade kommit igång så mycket. Jag kan också säga att jag stod och skrattade jättemycket under tiden som jag hade de här verkarna. För, eller det kanske var för krystverkar, men det var väldigt likt själva krystverkarna. Ja, hela situationen blev så komisk liksom. Det är så här, Sipp, han hade bajsat i vattnet och de hade gjort hål på hinnorna. Han hade gjort det alltså alldeles nyligen, inte långt tillbaka. Så det så här, sipprade ut bajs ur mitt underliv och att jag trodde att jag skulle bajsa ner mig. Och det blev, ja, det blev för mycket för mig helt enkelt.
Mycket vätskor och grejer.
Ja, exakt. Det är ju så kul med bajs, tycker jag tydligen i det läget i alla fall. Men då fick jag lägga mig ner och då så kom det verkligen krystverk. Och då bara ploppade huvudet ut.
Åh, oh, wow.
Ja. Oh. Så på första krystverken liksom. Sen var så här ordentlig. Så bara,
shit.
Ja.
Oh, vad otroligt.
Ja. Och då så såg de att han hade navelsträngen runt halsen. Så okay. Det var ju därför som hjärtslagen hade påverkat så särskilt då när jag bytte position och så.
Mm, just det.
Så de tog bort den. Och sen så dröjde det väl en liten stund till nästa krystverk. Men på nästa krystverk så kom liksom resten av kroppen ut.
Mm.
Och då var han alldeles blå. Och väldigt stilla. Lät ingenting. Mm. Carro och Camilla trodde att han var död till och med.
Mm.
Och Camilla sprang iväg och grät på toaletten. Och ja, Carro visste väl inte riktigt vad hon skulle göra. Så hon filmade. Samtidigt som hon försökte liksom, ja, men, vara med mig. Men jag var ändå inte orolig då heller. Jag visste att det här kommer gå bra. Och efter att de hade så här masserat igång honom och sånt, så kommer det ju ett litet gråt till slut.
Mm.
Och sen så kom han upp.
Mm. Hur var den känslan då?
Men det var så overkligt och så fantastiskt.
Mm.
Det var verkligen det sötaste jag någonsin hade sett. Så, man fattar ju inte att han kan vara så små.
Nej.
Nu var inte han orimligt liten heller. Han var ju en bebis liten bara. Men så himla fin. Slutade vara blå till slut, så det var ju skönt.
Ja, vad härligt.
Ja. Det var fantastiskt.
Hur upplevde du liksom de närmsta timmarna sen och närmsta dygnet och sådär?
Mm. Då var ju vi kvar på BB. Vi kom upp dit en gång framåt natten där. Eller framåt, det var ju långt in på natten.
Mm.
Och då fick vi ett eget rum, vilket var jätteskönt. Och det var ju, nej men det var ren eufori bara. Så många fantastiska känslor. Det hade gått, alltså han var ju så extremt efterlängtad.
Mm.
Och det hade ju verkligen gått från så här, med botten, från där efter det femte försöket till toppen. Av att bara, okej, han är här nu.
Ja.
Jag har honom här.
Otroligt.
Så det var jättefint.
Mm.
Mm.
Det förstår jag verkligen.
Mm.
Upplevde du någon form av så här baby blues eller någon form av liksom så här hormon craze? Det är rätt vanligt att man får det närmsta dagarna eller veckorna efter liksom.
Ja. Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
Gud vad skönt.
Det var jätteskönt att det inte blev så. Däremot så fick jag ju demer.
Ja, ah, okej.
Okay. Ja, men då hade jag ingen aning om vad det var, för jag hade inte hört om det innan.
Nej, just det. Och det var, hur upplevde du det då?
Nej, men det var ju, för det är ju att man får liksom ångest vid utdrivningsprocessen av mjölken.
Exakt.
Utdrivningsprocessen, vad heter det? Ja, nej, tillströmningen av mjölken, utströmningen. Mm. Och det blev, ja, men jättekonstigt, eller för jag har haft så här mycket ångestproblematik under min tidiga vuxendom liksom, och under uppväxten. Så det var liksom liknande såna känslor som kom tillbaka. Och väldigt förvirrande, för jag kopplar, alltså jag var såklart lite mör i hjärnan, men jag kopplade det inte direkt till amningen heller. Det var bara liksom att, ja, det var det då jag märkte det. Men sen så, ju längre det gick, desto mer kopplade jag det till det.
Just det.
Och då började jag liksom googla runt och sånt och hittade att det fanns. Och sen när jag pratade med andra så visade det sig att de också har upplevt sådana saker, men att de inte heller hade någon aning om vad det var för någonting.
Nej, det har ju varit väldigt lite pratat om, verkligen.
Ja.
Men fick du någon hjälp där kring det, eller pratade du med barnmorskan eller något sånt?
Nej, jag tror faktiskt inte att jag pratade med någon barnmorska om det ens. För det var så snabbt övergående, vilket ju gör det konstigt att jag inte kopplade det till amningen tidigare. Men det var ju verkligen så här i början av att han drack. Och sen så, eller åt. Och sen så gick det över. Bara. Men då var det jättekonstigt. Då blev det liksom så här självdestruktiva tankar, fast på ett väldigt milt slag då, jämfört med vad jag upplevt för länge sedan i livet. Utan bara så här, kanske jag ska ta en kopp kaffe till, jag ska ta en snus, eller ja. Inte att jag ska nog ta livet av mig nu.
Nej,
inte på den nivån liksom.
Nej.
Men ändå väldigt intensivt när det var.
Ja, det är väldigt, väldigt intressant och speciellt det där.
Ja.
Just att det blir så direkt där man...
Men det är ju också det, liksom, man får höra så mycket liksom, efter en förlossning så är ju allt normalt.
Ja, gud ja. Visst är det så?
Ja, så jag kopplade nog till det också. Ja. Liksom så här, det här är nog bara så det är. Det är normalt.
Ja, exakt. Ja, det är ju också väldigt... Det är, liksom, det är både bra och dåligt att allt är normalt. För att det är så här, det är skönt på ett sätt att man kan känna okej, vi kanske inte ska noja loss med allting. Men å andra sidan, man kan ju verkligen behöva hjälp i vissa fall också.
Ja.
Så det är lite dubbelt det där.
Ja.
Men du, var skönt att... Att det har gått bra med allting ändå, eller att det gick bra med allting trots lång väg dit.
Ja.
Finns det någonting som du vill skicka med dig till de som lyssnar idag, som kanske är gravida redan nu, eller om man dessutom då vill lägga till filtret med att man är lesbisk också?
Ja.
Om det är något som du vill skicka med till, specifikt till den som lyssnar som är lesbisk?
Alltså, det första jag kommer på nu är antagligen absolut inte det viktigaste. Men det jag tänker är liksom så här, när det blir något som är knäppt liksom, på grund av att man är lesbisk. Som till exempel, som sagt, jag älskade barnmorskorna och alla som hjälpte till på vår förlossning. Men det var ändå när han hade kommit ut så frågade hon som då hade hjälpt till att förlösa honom. Så här, vad vet ni om pappan?
Jaha, okej. Okay, ja.
Och jag tänker liksom att alla såna saker, eller alla, ja, men när det blir såna där heterofel, eller vad man ska säga.
Precis.
Att säga till mig en gång om det. För det är så vi liksom ju förändrar vården i små steg.
Just det. Just
det är fler det. Som får verkligen. Höra det, så... För det är klart, liksom, det är liksom ett känsligt läge. Det är inte kanske alltid det första man tänker på. Men samtidigt så är det ju många som inom HBTQ som har det med sig hela tiden. Att man är rädd för att det ska bli liksom sådana fel. Så därför så tänker jag att det är rätt lätt att agera med en gång ändå. Man har det lite i ryggraden många.
Just det. Och det är väl någonting vi alla kan hjälpas åt med, rent systerligt, tänker jag.
Ja.
att liksom påpeka sådana saker. Även om man är en hetero-relation så kan man väl liksom påpeka när man hör sådana liksom, ja, uttalanden eller vad nu än kan vara. Som liksom kan kännas bara, men, ja, vi kan ju också hjälpas åt, tänker jag.
Ja. Ja, 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 det är jättebra. Tillsammans är vi starka.
Nej, men precis, så är det verkligen. Jag tänker att dels vill jag ha telefonnumret till det där mediumet. Som
absolut.
Du, och dels är jag väldigt, väldigt tacksam för att du ville komma med och berätta om din historia här i podden.
Tack, Jamma. Jag är jätteglad att jag fick vara med.
Jätteroligt. Tusen, tusen tack.
Tack själv.
Tusen, tusen tack Anna-Karin Naukov för all din information och för ditt fina berättelse. Jag hoppas att du som själv är lesbisk eller ensamstående och ska skaffa barn på egen hand kan ha fått med er något bra tips från den här underhållande och intressanta berättelsen. Vill du ha mer Vattnet går? Ja, men du, då finns det liksom 9 års avsnitt i backspegeln att leta upp och grotta ner sig i. Vattnet går finns såklart också på Instagram och TikTok och som en fin mammagrupp på Facebook. Så välkommen. Ja, hej, hallå. Vi finns också som bok. Den har jag skrivit tillsammans med barnmorskan Gudrun Abascal. Där finns det också massvis av bra tankar och tips och förlossningsförberedande kunskaper att hämta. Så spana in det också såklart. Men fram tills vi hörs igen, ja men då ska du ha det så himla bra. Puss och kram, hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.